Hej och välkomna till Järnvägshistorier, en podd från Järnvägsmuseet i Gävle. Vi som leder podden är Henrik Reuterdal och Inger Olausson. I podden tar vi upp olika aspekter av svensk järnvägshistoria och lyfter fram sånt som inte alltid får så stort utrymme. Till vår hjälp har vi arkiv, föremål och kunniga gäster. Detta är poddens sjätte avsnitt. Vi har ju i de tidigare avsnitten haft ganska snäva teman, men denna gång breddar vi oss lite, eller hur Henrik?
Ja, nu är det 80 år sedan andra världskriget var slut och vi är ju lite inspirerade av SVTs satsning på Sverige och kriget. Och vi ska prata idag om järnvägen under andra världskriget och fokus på den civila trafiken. Ska göra lite avgränsningar i det hela. Och vi tycker väl så att det militära och tysktåg och krylbosmällar, det har andra berättat ganska många gånger. Hur hanterade järnvägen person- och godstrafiken och livsmedel och annat under andra världskriget?
Och lite förutsättningar, hur järnvägen såg ut och sådana saker.
Få en förståelse för vad järnvägen fick för ansträngning, kan man säga. Det är väl det vi ska försöka grotta ner oss i idag. Och vi har ju två kollegor till hjälp. Vi har här
Robert Herpaj, intendent och arkivpedagog här på Järnvägsmuseet. Jobbar mycket med våra arkiv och samlingar.
Och Kristina Engström, intendent på samlingsenheten Transporthistoria här på Järnvägsmuseet. Och jag arbetar delvis med arkiv och med biblioteket som vi har.
Och ni har ju hjälpt oss att hitta material här. Kan ni berätta vad det är ni har sökt material någonstans?
Ja, i första hand så har vi ju tittat i arkiven, i alla fall jag har tittat i arkiven och hittat sånt som vi har fått in genom åren. Och tagit kopior, skickat ut till er, vi har bestämt vad vi ska prata utifrån det. Så att det är ju, oftast är det ju officiella rapporter eller sånt där som finns, kanske, ja, som vi har fått in då genom tiden här.
Och du, Kristina, har också letat lite i arkiv, eller?
Ja, det är väl delvis i vårt eget arkiv, men en hel del på Riksarkivet då, där SJs arkiv finns.
Så med andra ord har vi uppgifter som kanske inte är så kända sedan innan, som vi tänkte berätta om idag, som är de vanliga. Så att det ska bli jättespännande. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om hur järnvägen såg ut när vi går in i andra världskriget, alltså 1939. Vad har vi då för järnväg och vad är förutsättningarna? Jag tänkte höra lite med dig, Robert. Hur såg det ut det här med statligt och enskilda järnvägar, fördelningen där?
Ja, det är ju intressant därför att vi leds ju oftast att prata om järnvägen i bestämd form. Singular, det är ju faktiskt ingenting kunde vara mer fel. Utan när vi går in i andra världskriget, då är ungefär 45% är ju privata järnvägar. Och precis strax innan samma år så tar riksdagen beslut om att förstatliga de privata järnvägarna. Och det är ju för att enhetliggöra, skapa enhet och skapa gemensamma regler och så vidare. Så att trafiken kan fungera mycket effektivare. Och det liksom tar man beslut och det där försöker man att upphäva under krigets gång, har jag märkt när man liksom läser riksdagshandlingarna. Men regeringen är bestämd. Det ska genomföras.
Men var det en strategi att förstatliga för att kriget kom, eller var det beslutat?
Nej, det var ganska krångligt. Dels är det ju så att det är ju många olika spårvidder. Det är olika klass och status på lok och vagnar och så vidare. Så att det gör ju att det blir väldigt krångligt egentligen att frakta över vissa ställen, till exempel i Småland eller där det är smalspår, eller Västergötland där det finns mycket smalspår också. Så att syftet med det hela är ju att skapa tydlighet. Inte kanske för järnvägen i sig, utan tydlighet för brukarna, det vill säga kunden, tror jag är liksom förutsättningar. Sen vill ju staten då som nu ha enkelhet. De vill inte ha en massa att hålla på med, utan de vill ha en aktör att bolla mot.
Och då har vi också ett järnvägsnät som säger mycket smalspår, det är enskilda järnvägar. Och smalspår är ju inte en spårvidd, det är ju flera olika. Vi har 891 och 1067 som de stora spårvidderna. Så Kristina, hur var det med elektrifieringen vid den här tiden? Hur mycket elektrifierat järnvägsnät hade vi?
Ja, vid ingången av andra världskriget så var ju ungefär 20% elektrifierat av det totala järnvägsnätet. Och det inkluderar alltså både enskilda järnvägar och statens järnvägar.
För vi ska komma ihåg att Dalslands järnväg var ju lite fet vid denna tiden och en del av Bergslagsbanan också. Sen är det ju så att vi har ju inte elektrifierat Långsele-Boden än. Det är en pågående elektrifiering. Så vi har faktiskt full ångloksdrift i Norrland för att komma upp till övre Norrland där vi har mycket militär verksamhet.
Och en del av den berättelse vi kommer att presentera i rapporten, den bygger lite grann också på att redovisa de svårigheter det var med att det var ångloksdrift på en ganska väsentlig och viktig del av nätet.
Sen har vi andra grejer som vi ska ta hänsyn till. Att när man kör tåg, idag har vi ju fjärrstyrda järnvägar. Hur var det, Robert, på den här tiden? Var det någon fjärrstyrning?
Nej, utan allting var manuellt. Alla banvaktstugor var bemannade, alla stationer, överallt. Alla grindar var det väl inte, men alltså, stationer och banvaktstugor var bemannade. Det fanns ingen fjärrstyrning alls.
Man hade ju för sig obevakad körning på stationen som man kunde ha vid glestrafik. Att man hade inte en tågklarare överallt och kunde köra obevakat. Men det var möjligt att bevaka såklart vid en trafik. Vi hade också kapacitetsmässigt, det fanns inte så jättemycket dubbelspår. Det var
nej.
Påbörjat väl då?
Påbörjat på södra stambanan höll man på. Västra stambanan hade man också gjort på vissa ställen. Och det gjorde man ju också under kriget, om vi pratar hela den här perioden 39-45. Så att man elektrifierade återstående del så mycket det bara gick. Man försökte att bygga så mycket dubbelspår, förlängde mötesplatser och så vidare för att göra trafiken så effektiv som möjligt.
Sen har vi ju hastigheterna, kan man säga. 90-100, någonstans där ligger tåghastigheterna.
Ja, men det beror lite grann på vad du räknar på. Om du tittar till exempel på, vi tar ett snälltåg här nu, det som går från Boden ner, tåg 93. Där är ju hastigheten 80 ungefär på snälltåget. Och då har vi ånglok då.
Med ganska mycket 60-nedsättningar på broar och kurvor också. Ej att förglömma. Nej, men man ska inte glömma då att ett snälltåg eller ett persontåg vid den här tiden stannar ju på alla stationer och kanske till och med hållplatser. Och på alla ställen så är det gods som ska av och det kan vara post. Det är en viss hantering. Det är inte, det tar längre tid, inte bara av hastighetsskäl utan av uppehållsskäl. Vi har också tåglängderna. 400 meter var ju längden på godståg som man byggde för mötesspår. Idag har vi ju 620 meter och det vi bygger ut till 750. Så det var ju kortare tåg som tog längre tid. Så kan man då sammanfatta tågföringen där.
Och så gick de ju långsammare, förstås, självklart.
Sen hade vi ju fordon, det var mycket ånglok. Man styrde ju gärna över så mycket man kunde mot elbanorna, men det var som sagt 20%. Men man försökte lägga den stora trafiken på elbanor i möjligaste mån. Mm. Vi hade glidlager. Det finns ju idag rullager på alla hjullager, men glidlager var ju det som var ganska stort fortfarande. Ganska mycket problem med varmgångar i glidlager, så att det var ju ett stort problem. Vi hade bärighet godsvagnar, att det var ganska små vagnar jämfört med dagens vad det gäller hur mycket last du tar på en vagn.
Ja, vi hade väl småbäriga och storbäriga, eller hur kan man kalla det för? Säg 15 ton för en vanlig matvaruvagn till exempel.
Och sen hade vi då trycklustbroms var genomfört, tack och lov för det. Men det var också mycket obromsade vagnar som användes fortfarande. Alla vagnar hade inte bromsutrustning.
Så sammanfattningsvis här så är det ju lite grann att vi vill ge en bild av att det är liksom inte, det är ingen enkel bild egentligen när andra världskriget går in. Vi har en del åtgärder som vi har gjort, tack och lov, som du sa. Men det återstår mycket, det är mycket blandat och det är det här vi ska ha med oss när vi ska prata om hur civilsamhällets behov av transporter begränsas och järnvägen måste ta allt större del.
Det är ganska mycket arbete som pågår också under andra världskriget att till exempel elektrifiera och annat som också kanske påverkar transport.
Skillnaden var ju då när man gjorde ett jobb att man stängde ut av en bana i ett år eller flera år eller veckor för att elektrifiera. Man elektrifierade mellan tågen. Tågtrafiken rullade när du bygger dubbelspår och du elektrifierar. På gott och ont kan man säga.
Ja,
men det var
så
det gick till.
Och så ledde man ju om trafiken till viss del. Man kunde utnyttja då när man elektrifierade till exempel genom Norrland kunde man köra på Ostkustbanan upp till Härnösand. Man kunde också köra på Inlandsbanan. Kunde man leda om det var en så pass stor omfattande del man behövde elektrifiera. Men absolut, under pågående trafik så elektrifierar man. Och under andra världskriget med problem med leveranser och så vidare.
Då var frågan, bara det sista här för att få förutsättningar. Vem bestämde på järnvägen då? Det fanns ett stort SJ, det fanns flera privata bolag. Vem styrde trafikflödena?
Det gjorde, dels så bestämde ju SJ för sig. Privata banorna är ju fortfarande juridiska bestämmande enheter. De privata hade ju järnvägsföreningen till exempel, som då var en sammanslutning där man kunde diskutera. Men det som är viktigt i sammanhanget, det är ju att staten har ju ett olika kommissioner, bland annat statens livsmedelskommission, statens bränslekommission och man hade också statens transportkommission som döptes om sen 1940 till trafikkommission. De nämligen bestämde flödena, vilka som skulle, vilka stora flöden som skulle vara, lastbilar, bussar eller vad det var. Så att den här statens transportkommission, de hör av sig ganska ofta till SJ och med liksom, vi behöver lösa det här. Till exempel hör man av sig till SJ och säger att nu måste SJ komma överens med de privata järnvägarna. Hur löser vi det här med normalspåriga vagnarna och utnyttjandet och effektiviseringen där? Så transportkommissionen är väsentlig när det gäller den stora övergripande för samhället viktiga transporter.
Just det. För det är ju så att det vi ska prata om idag i podden, det är ju egentligen SJs, vad som skedde på SJ. Ja. Och vi kommer inte gå in så mycket på enskilda järnvägar så att lyssnaren förstår att vi förhåller oss till SJ som är drygt halva järnvägsnätet kan man säga vid denna tiden. Och det är där vi förhåller oss.
När kriget tar slut så är det nästan hela, inte riktigt, men en väldigt stor del kommer att under när kriget tar slut 45 vara SJ.
Ja, då ska vi prata lite om godstransporter, transporter av gods av olika slag. Vad kunde det vara för något?
Ja, det är ju spännande därför att vi måste ju liksom frakta allt det här. Och innan kriget så var det ju en synergi med de olika transportslagen som förekom. Det var ju med lastbilar, det var med bussar, biltrafiken fungerade ju i den mån, den mängd som fanns. Sjötrafiken fungerade bra. Vi fraktade på järnvägen så att allt det här tillsammans gjorde ju att godset ändå flöt. Så att det är klart.
Då får vi tänka att man körde ju inte lastbil Haparanda Malmö med kyltransporter på den tiden. Utan
då fick man ju ta antingen att man använde järnväg eller att man använde sjöfarten. För att om inte tiden var den kritiska punkten så kunde man ju gott och väl ta den på järnväg. Så godset fungerade och det var liksom, till exempel på järnvägssidan så utifrån kundens transportbehov så hade Statens järnvägar i alla fall 102% möjlighet att förse en kund med en vagn. Och det är ju ganska intressant så att när kriget går in, vi är i en högkonjunktur, vi går in i andra världskriget med en högkonjunktur sedan något år tillbaka, då har ju vi liksom bra förutsättningar. Vi har en självförsörjningsgrad som är hög. Vi har godsvagnar som räcker till för kundernas behov. Sen när kriget börjar så kommer ju det förändras från 100% ner till under hela kriget mellan 50-60%. Där är ju problemet. Stort behov av transporter, men vi har lite rullande materiel så jag kan inte tillgodose det.
Godstrafiken utsätts ju för ganska mycket utmaningar kan man säga. Att man minerar ju, eller tyskarna minerar Öresund och gör det ganska nära Falsterbo. Och det gör att du kan inte köra djupgående fartyg genom Öresund in i Östersjön.
Och då gäller det ju att tänka om här. Alltså då, vad gör man då?
Vad händer då?
Bland annat så får man ju ta dem i västkusthamnarna istället då. Och så får ju Västra stambanan till exempel ganska kraftigt på ökad godstrafik för att få upp det här på till östsidan då. Det är ju ett sätt att liksom se på det hela.
Vi läser ju att Stockholm och Göteborg får en ganska stor ansträngning av godstrafik för att man kör från Göteborg till Stockholm för att få se båtarna eller sjöfarten i Östersjön då.
Sen har vi ju lite längre norrut så har vi ju påverkan. Vi har ju även bra trafik över till Finland. Vi har bra trafik till Norge och jag menar vi vet ju vad som händer 1940 att Norge blir ockuperat. Och det påverkar ju naturligtvis frakten därifrån. Vi har ju till exempel när man stänger av då, som du säger, Öresund här. Mycket av det som vi importerar och exporterar går ju över västkusthamnarna. Och när man stänger av det, då måste ju vi få vår livsmedelsförsörjning på ett annat sätt. Eller kol, eller vad det nu är för någonting. Och då blir ju det riktat mot till exempel Tyskland istället då. På Finland blir det ju svårigheter när det blir det här rysk-finska kriget. Precis. Och då får man ju stänga av den transporten där. Man öppnar till exempel Petsamo-trafiken som går då. SJ kör upp till Haparanda och så tar då AB Transitotrafik, som de heter, frakten ifrån Haparanda upp till Petsamo i norra Finland. Den kunde man köra ungefär ett och ett halvt år, sen gick inte det heller.
Man ser ju här i flöden att när det blir problem med Finland, då kan man inte köra sjöfart över till från Sverige till Finland, och då måste all trafik mer eller mindre till Finland istället gå på tåg via Haparanda. Mm. Och där står ju också att banan långs eller Boden Haparanda, den har ju inte jättemycket trafik innan kriget, men den får ju en sjuk ansträngning av tåg alltså. Och sen plötsligt när går flödena tillbaka, när det är lugnt i Finland, då kan sjöfarten börja gå igen till Finland och då lugnar det ner sig direkt. Det är ju ganska häftiga kast med trafikflödena här som SJ och privata banor förväntas omhänderta. Och det är ju inte små mängder heller, utan du ska ha lok, du ska ha personal. Och man ser ju också att persontågen får ju ibland stå tillbaka för att man behöver ha bättre lok till godstågen helt enkelt. Mm. Men du har hittat något spännande i dina papper där.
Ja, jag tänkte ta en sak här som det står i en rapport. Och då står det så här att när till exempel när kriget började så inrättar man ju en så kallad militär tidtabell. Tänker inte gå in på mer vad det betyder, men man inrättar det i alla fall den 10 december 1939. Och då står det att då förvärras situationen ytterligare med tågen. Det var väldigt mycket tåg från norr till söder med allt möjligt. Det skulle fraktas bränsle och så vidare. Och då står det till exempel, jag läser innantill, att den 10 december 1939 norrgående godståg fanns i Hybo, Ljusdal, Östavall, Alby, Ånge, Bräcke, Bispgården och Helgum i väntan på att komma norrut. Och man fick reglera trafiken med tillfälliga trafikbyråer. Så att det visar lite grann när trafiken kommer in när kriget börjar och godset börjar rulla, då blir det så en ansträngning som man hinner inte med, utan man får ställa tågen i vänta på att banan blir ledig. Och så ska vi då veta att norr om Långsele så går ju tågen blir ju kortare dessutom, eftersom att det inte dras med el som är upp till Långsele. Efter Långsele blir det ånglok och då blir godstågen kortare. Så att det här är ju också en bild hur det visar vilken ansträngning det blir med godset.
Jag läser här lite om ett PM om trafiksvårigheter i Norrland vintern 41-42. Och då står det att trafiken på den enkelspåriga linjen Ånge-Krylbo var då lika stor som den samtidiga sammanlagda trafiken på de båda dubbelspåriga linjerna Göteborg-Alingsås och Malmö-Hässleholm. Mm. Och då bara det att bevaka upp alla stationer, alltså det är ju bevakning dygnet runt, alla stationer får tag i den personalen som är utbildad som tågklarare. Det är ju, man förstår lite då.
Sen har vi ju den här enorma transporten av olika typer av bränsleved som också sker ifrån huvudsak två områden, dels från Småland men framför allt ifrån Norrland. Så att samtidigt som saker ska upp norrut så ska all den här veden söderut. Så att det blir en enorm ansträngning. Om man tar då till exempel det här med vedtransporterna så fanns det ju en prioordning på det. Och prioordningen var att först skulle bränsleveden fram, industriträkol, gengasträkol och sist gengasved. Så att de här fyra olika typerna av bränsle tog man ut ifrån skogen. Man ökade, vet jag, nu är jag lite osäker på, men 42-43 har jag för mig att man ökade uttaget i skogen till 40 miljoner kubik. Och innan kriget så var vi långt, långt, långt under det. Så att det, det visar ju också på vilken enorm betydelse skogen fick för att vi ska få bränsle till olika hushåll och så vidare.
Kristina?
Hur snabb... Jag har ju sett på bilder där man kan se hur man får bygga till på tändrarna för att kunna förvara den här bränsleveden.
Ja, just det, för bränsleveddeldade ångloket.
Ja, undra hur snabb man var att få till den där förändringen av ångloken.
Ja, det var ju de banor man beslutade om vedeldning på. Där fick man ju bygga om ångloken med gnistläckare. Man tog ut valvet ur fyrboxen och man byggde på vedhäck på tändrarna. Men det stora var nog att skapa vedkapningsstationer, hantering, vedbryggor då för att få på veden. Det är ju inget man går upp med på en steg, utan det var en brygga. Så att det var ju därför att vedeldningen var ju inte lite här och där. Då beslöt man att en linje är vedeldad, så såg man till att den linjen fick förutsättningarna för det då.
Och det var ju inte den vedklampa som vi tänker på nu kanske, utan det var väl kanske
uppåt en halvmeters ved.
Ja, halvmeters ved, ganska långa bitar var det man hade.
Och det, som en kuriosa kan vi ju nämna att det område som Järnvägsmuseet ligger på, Sörbyfjäll här i Gävle, där hade man faktiskt vedsågning under andra världskriget. Finns någon bild där det står ett par gubbar och sågar halvmeters ved och lägger upp i travar. Så på lokstationerna var ju behovet stort av att få naturligtvis halvmeters ved.
Jag tänker på det här med vagntillgång, om vi nu pratar frakter, att styra flödena av godsvagnar. Hur fick man tag i vagnar? Har vi någon kunskap om detta?
Ja, som jag har förstått så när kriget, strax innan vi gick in i andra världskriget, så var kundens transportbehov kunde man fylla till 102%. Det vill säga man hade lite mer vagnar till förfogande än vad kunden hade ställt beställning på att ha bruk av. Nästan på en gång, redan jag tror det var december 39, så föll det till 60%. Och under hela kriget, andra världskriget, så kom den här siffran att vara pendla mellan 50-60%. Och det betyder ju då att kunden har ett transportbehov som inte på långa vägar kunde uppfyllas av järnvägen på grund av att det var för lite vagnar. Och det gäller ju alla typer av vagnar, både mat- och varuvagnar, det gäller träkolsvagnar, vanliga godsvagnar och så vidare. Det fanns för lite vagnar. Även om man gjorde insatser, man tillsatte många miljoner under ett antal år i början här, 39, 40, 41, för att säkerställa att man utöver normal beställning gjorde extra beställningar. Men det verkar som att om kundens eller om järnvägens behov kunde öka med 20% på vagntillförseln, då ökade kundens behov med 40%. Så att även om man fick mer vagnar så ökade behovet för efterfrågan på transporter med nästan det dubbla. Det är liksom symptomatiskt.
Sen vi skulle ju inte prata så mycket om den militärtrafiken, men tyskarna hade ju också anspråk på att hyra in vagnar till sin trafik.
Ja, precis. Det kom till exempel en förfrågan 1942 från den tyska beskickningen. Då ville man hyra svenska kylvagnar för man ville transportera fisk från Trondheim till Göteborg. Och det var 3000 ton färsk fisk som man skulle transportera. Det är ganska mycket. Så då behövde de ungefär 100 kylvagnar per vecka under en 3 veckors period. Och varje vagn tog mellan 12,5 och 15 ton. Men då skrev man i ett dokument vi har hittat här att det var brist på kylvagnar på grund av de exceptionella väderförhållandena. Och det här krigsvintrarna är ju kända för att de var väldigt kalla och somrarna var varma. Så på vintern behövde du ju varmvagnar då, och på sommaren behövde du kylvagnar.
Då flikar jag in där att för lyssnarna att en sån här vit kylvagn som vi kallar dem kan du antingen kyla med till exempel is, var det på den tiden, isblock.
Ja. Yeah.
Eller du kunde också ha kopplat tågvärme på den och hålla den varm. Så det var ju, det kallas egentligen isolerad vagn, men vi brukar säga kylvagnar. Men det är både kyla och värme, ofta kunde man nyttja de här för faktiskt.
Eller som det står, matvaruvagn, ja. Det är ju ett bättre ord.
En del kördes ju bara isolerade för bananer till exempel att hålla. Och det är därför de ofta var vita, för att inte solen skulle värma upp vagnen mer än onödigt då.
Det här visar ju också den här komplexiteten. Det är inte bara vår egen försörjning som vi faktiskt har järnvägen ska räcka till för, utan det är ju förfrågan då ifrån ockupationsmakten i Norge att också ha. Det gäller ju till exempel det här med fisk. Det gäller andra varor som man också förfrågar efter, men SJ är ändå ganska skicklig i det avseendet att säga nej, men vi har inte, det går inte, det är möjligt. Och då löser tyskarna det. Då skickar de upp 15 vagnar, tjongpang bara.
Ja, jag höll på att säga det, att hade SJ 100 kylvagnar överhuvudtaget, kan man fråga sig. Alltså kylvagnar eller isolerade vagnar, det var ju inte en vagn som fanns i massor.
Ja, jo, men visst hade man kylvagnar, eller matvaruvagnar som kanske är ett bättre ord. När vi gick in i andra världskriget, eller säg 1938, då hade vi ungefär 420 stycken. Fram då till 1945, ska jag säga, när kriget tog slut, då hade vi 480. Så att Även om behovet var stort så är det ju svårt att få fram tillräckligt antal. Jag menar, det är inget du bara, även om du kan göra en beställning, någon ska ju tillverka det. Det ska finnas material till det. Så vi ökar ju tillgången bara under kriget med 60 stycken. Så det fanns mer än 400 i alla fall till förfogande på SJ.
Ett litet sidospår. Visst hade du, Robert, hittat instruktioner för hur man skulle packa eller lasta i de här kylvagnarna?
Vi har ju ett arkiv från reklamavdelningen här på Järnvägsmuseet. Men det var faktiskt i biblioteket som jag hittade en broschyr som heter Råd och upplysningar om järnvägstransporter i varmvagnar och kylvagnar. En fantastisk liten broschyr i A5-format där det står exakt hur man ska göra och man ska passa sig för att lägga sakerna i ytterväggar om man nu inte vill att det ska frysa och potatis eller vad det nu är. Att, visst, man var ju medveten om att man behöver ge ut där. Och till saken hör ju att normalfallet är ju att det är kunden som lastar. SJ sköter transporten, kunden lastar vagnen. Därför så är det viktigt att det kunden görs rätt så inte järnvägen åker på skadeståndsanspråk. Så då har man gett ut olika broschyrer. Så den här var lite rolig att hitta. Varm i kyla och kall i värme heter den här broschyren.
När det inte gick så bra, det har vi ju också hittat exempel på. Det finns ju en samling av skiljedomar i ersättningsärenden. Kan du berätta lite om den här? Det är en annan skrift från vårt arkiv.
Ja. Det fanns ju möjlighet att om man inte var nöjd med en transport från A till B, man hade beställt att man ska frakta blommor eller fisk eller potatis eller vad det var för någonting, om man ansåg att transporten hade skett på felaktigt sätt, då kunde man ju begära ersättning från järnvägen. Och det känns som att normalfallet är att det är ju ett nej. Och var man inte nöjd med det nejet, då kunde man faktiskt driva det här till en skiljedomsnämnd. Där man tog upp ärendet, man redogjorde för vad man ansåg var felaktigt och så tog man upp det. Och det bestod av en representant ifrån järnvägsstyrelsen och en domare. Plus att den som då har ställt anspråket fick ha sina jurist eller advokat med också. Så att det var liksom helt seriöst, helt riktigt. Och så drog man sina olika ärenden och det är det den här skriften handlar om. Och det har kommit ut sådana där sedan åtminstone sedan början på 1900-talet. De är ju ganska intressanta att läsa.
Ja, men jag tycker det här materialet är väldigt intressant, de här skiljedomarna. För det här, jag har ju forskat om transporter av färskvaror i många år. Jag har forskat om handelsträdgårdarna och deras produktion. Och där är det ju väldigt mycket transporter. Det är färskvaror som blommor, frukt, bär, grönsaker. Och många av de här produkterna är ju väldigt känsliga. Så jag har funderat mycket på över hur förpackningen gick till, hur man lastade vagnarna och sånt här. Och här får man ju faktiskt väldigt detaljerade beskrivningar av det här. Hur man har lastat kålrötter eller potatis eller annat på de här vagnarna.
Och för lyssnarnas del så kan vi ju ta några. Vi hade väl tänkt att gå in på lite specialfall här, va? Mm. Men vad de här skiljedomsärendena faktiskt kan röra sig om, det är ju lite roligt. Det är allt ifrån tuggummi, segelbåtar, potatis, färsk fisk. Alltså i allting. Allt som du känner att min produkt har blivit förstörd och jag får ingen ersättning, då driver jag det vidare. Så att det är ett väldigt roligt spann egentligen. Men visst har vi gått in på lite specialfall här, va?
Ja, vi vill ju titta närmare på det här som kallas för lättfördärvligt gods.
Och det är ett vackert ord.
Ja, det är jättefint.
Och det handlar ju om gods, precis.
Det handlar ju om grönsaker, det handlar om kött, fisk, det kan vara mjölk och mejeriprodukter och så vidare.
Potatis,
precis.
Livsviktigt under andra världskriget.
Ja, och hur de här då har skadats. Och en aspekt som är väldigt intressant, hur de liksom menar att nej, men vi behöver inte ge skadestånd, och då hänvisar de till en paragraf och fritas då från ersättningsskyldighet på grund av att skadan kunde tillskrivas godsets naturliga beskaffenhet. Och det kommer de ju undan väldigt många fall,
ja,
kring detta.
Det är ju ganska tydligt när det gäller det här lättfördärvliga godset, så är det ju oftast man man hänvisar till den paragrafen, och det står ju så i trafikstadgan att man kan, ja, vad som gäller. Så det där är ju ganska roligt att kunna säga. Men hur gick det då egentligen? Fick de någon ersättning, eller hur drevs det? Vi har några fall, va?
Ja, vi har det. Ska vi bara säga de här tre sakerna som är så karaktäristiska
ja,
just vid transporterna?
Ja, du hade ju sammanfattat det.
Ja, jag fick ihop det till tre T:n. Ja. Dels är det ju tid från till exempel att du skördar eller att du fiskar fisken till att den når kunden. Sen är det ju temperatur. På vintern får det ju inte bli för kallt. På sommaren får det inte bli för varmt. Och sen det tredje T, ett tryck. Att det inte får ligga för tätt packat. Att det ska vara bra emballage. Det ska vara bra paketerat.
Eller att det inte heller får ligga för tätt mot ytterväggen till exempel. Det är ju också en form av tryck. För det måste bli en ventilation på varorna.
Mm. Och där är ju olika produkter naturligtvis olika känsliga för olika saker. Har du mina trädgårdsprodukter, blommor till exempel, så är de ju, du kan ju inte sälja en blomma som är köldskadad eller har varit i för hög värme eller pressats ihop liksom så. Men vi ska gå in på fisk. Det var du, Robert, som hade hittat ett spännande fall här, ett ersättningsärende.
Ja, jag tycker det var så bra, för det, man kan förstå liksom lite grann hur den svårighet det var. Och det var nämligen en fiskförening, jag tror det var, de hette så, Piteå fiskförening, hade fått en beställning på ganska mycket fisk ifrån en kund i Veda som ligger då utanför Härnösand. Och kunden då i det här fallet hade fått en vagn till sig, lastat vagnen och beställt alltihop precis alldeles riktigt, att den skulle gå i snälltåg eftersom att det var fisk då. Det här var under sommaren, vill jag minnas.
Ja, 13 juli 1940.
Ja, just det.
Och då har vi till och med fått fram temperaturuppgifter, ja, här. Att när vagnen packades på kvällen här i Piteå, då var det ungefär 19 grader. Ja. Så en sommardag, en lördag kväll.
Precis. Och då skulle ju den här vagnen köras in då i tåg som gick varje dag ifrån Piteå till Älvsbyn. I Älvsbyn skulle den kopplas på tåg 93 som är ett stort snälltåg. Men det varit lite komplikationer den här dagen, därför att stinsen i Boden, han hade nämligen sett, dels var det mycket resenärer, och till ytterligare mera så var det så att han var tvungen att koppla in två första klassvagnar i tågsättet. Och då står han där med valmöjligheten, vad gör jag nu? Därför att tågen har ju en begränsning, eller hur, Henrik?
Ja, det är ju lutningar, dragkraft och hur mycket ton får du hänga på.
Ja.
Så du har ju en begränsning i max antal axlar eller ton, kan man säga, i tåget.
Och jag tror att där hade nog stinsen upptäckt att jag kan inte hänga på den, även om det här säger nu att det var 15 ton, att det var två axlar. Men han kände nog där att jag kan inte skicka det med det här tåget. Men strax efter, mindre än en timme senare, så går det ett fjärrgodståg ifrån, ja, vad den utgår ifrån vet jag inte, men jag säger att det går från Boden då, förbi Älvsbyn och så ner till neråt. Och där bestämmer han, ja, men jag hänger på tåget eller vagnen där. Normal transportens, alltså ankomsttiden var normalt klockan 5 på morgon i Veda. Men i och med att man inte kunde åka med snälltåget så kom vagnen fram, dock samma dag, men senare på eftermiddagen.
Ja, det var 9 timmars försening står det här.
Och det är ju inte jättemycket. Och det är som att det var även där i Härnösandtrakten var det väl också drygt 19-20 grader.
Ja, 22 grader såg vi.
Men,
ja.
Kunden hade ändå, det här Piteå fiskeriförening då, hade ju ändå påtalat att varan hade blivit skämt, blivit förstört under transport. Och så då begärde man det här ärendet. Och hur gick det med det här ärendet? Kunden hävdade ju en ersättningsanspråk här. Och så drevs det här innan skiljedomen. Hur gick det med det? Fick de några pengar?
Nej, de fick inga pengar. De ville ha en ersättning på 1296 kronor, vilket är 38 000 idag ungefär. Men det var trots att de hade papper på att det skulle åka med snälltåget och verkligen fått det garanterat. Och trots att man visste att det var väldigt känsliga produkter som det handlade om, så fick man inga pengar.
Om man hänvisar till det här, hur var det nu i den här paragrafen?
Godsets naturliga beskaffenhet.
Ja, det är Det var, och man klarade sig på det. Och det, tittar man i den här, nu är de här ärendena från 38 till 42. Det finns ju naturligtvis en fortsättning. Men tittar man det, det är ganska ofta när det gäller sådana här lättfördärvligt gods. Där man pratar exakt om den här termen. Och man klarar sig på det. Man klarar sig både att det är varans naturliga beskaffenhet. Man klarar sig också på att det är inte järnvägen som har packat. Där så har, därmed har inte järnvägen gjort något fel. De har transporterat från A till B. Så att det är ju lite vanskligt där. Och det här är ju mitt under andra världskriget.
Nej, men det här med ilgods och fisk, det var ju vanligt att det gick i snälltåg just för att det var bråttom. Och därför fick ju sådana vagnar då gå i persontåg eller snälltåg. Och jag ser lite statistik här från 1943 så har man infört då ändringar i godstågsplanen. Och då säger man att andra viktiga förändringar i den nya godstågsplanen vore föranledda av att nya såväl ordinarie som extra godståg måste inläggas för att tillgodose distribution av fisk. Även som för att avlasta vissa persontåg från en del ilgods- och fisktransporter. Vilka förorsakat besvärliga förseningar av persontågen.
Ja, just det.
Så man inför alltså försöka få över till snabba godståg då att snabba upp det
istället. Och det här är ju också ett sätt att under hela andra världskriget så är det ju, man gör de här förändringarna, man ser att det är ett problem och så gör man de här justeringarna. Och man kommer ju också in med, eller ut med regler, vad är det som är prio i det här fallet på transporter. Och 1943 i september så ger godstrafikbyrån då på SJ ut ett PM som jag måste bara få läsa här. Det finns en priolista vad det gäller transporter. Och då är det prio 1 är lik levande djur, ilgods, lättfördärvligt gods och angelägna transporter som avser folkförsörjningen. Nästa är halm, hö och andra varuslag som är för djurens underhåll. Tredje är exportvaror till utomeuropeiska länder som papper, cellulosa och så vidare. Fjärde prion är torv och torvströ och sist är då bränslevet. Där ser man liksom vad är prio i den här ordningen.
Ja, det finns ju mycket spännande i arkiven här. Du hade hittat någon uppgift om potatis som var lite kul.
Ja, det är lite roligt det här. Det är bara för att ge ett exempel på hur mycket det är. Vad gäller då potatis och grönsakstransporter i de här varmvagnarna som vi pratar om, eller matvaruvagnar. Så kom det en gång under 1942 till Norra station i Stockholm. Det finns ju inte kvar idag, det är ju bostadsområde idag. 30 000 potatissäckar. Och då ska det dessutom, det ska lossas, det ska höras av till kund att nu finns det din säck att hämta eller dina säckar eller vad det är för någonting. Och det var ju också ett problem där man hann inte med att lossa alla vagnar som kom in. Stockholm Norra är ju ett nav för hela Stockholmsområdet för och även Stockholm Södra. Men det här är ett jättebra exempel på vad otroligt mängd det fraktades. Och potatis kan du inte bara stoppa och nej, man ringer imorgon. Utan du måste höra av det på en gång, förstås.
Jag tänker att man fyller godsmagasinet och alla som kommer dit och ska hämta sin säck och parkera eller gå eller komma med hur man uttar
sig. Häst
ja, det är ja. Ganska mycket logistik jämte godsmagasinet också.
Ja, det var ju inte bara livsmedel och sådana nödvändiga produkter som transporterades under kriget. Det tycker jag är väldigt intressant. Jag har ett exempel här på en lyxprodukt och det är transporter av blommor.
Det är ju ditt område.
Ja, det är mitt område som har forskat på trädgårdsprodukternas odling och transporter och så vidare. En student som jag haft, Selma Nieme, hon gjorde ett examensarbete om sitt familjeföretag som hette Lindehults handelsträdgård och låg utanför Emmaboda nere i Småland. Och de odlade bland annat krysantemum och specialiserade sig lite på det och hade ganska stor produktion. Och de, i och med att man låg nära Emmaboda järnvägsstation så var det ju naturligt att man körde det till stationen, lassade på det på vagnar och skickade iväg det.
Men hur långt hur långt skickar man blommor? Finns det inte handelsträdgårdar?
Ja, precis. För en rolig grej, i deras arkiv där, material som fanns kvar efter handelsträdgården, så har de sparat de här kvittorna som man får när du...
De godskvittorna?
Godskvittorna, ja precis.
Som arkivarie så ryser
jag. Ja, och då kan du ju se vart de skickades, vem är mottagaren. Och det som är så spännande är att man skickade till exempel 1944 skickades det blommor till Boliden. Det är 1345 kilometer från Emmaboda station. Och även året efter, ska jag bläddra lite så jag får fram 1945 också. Då ser man att det är flera transporter högt uppe i norra Sverige. Det är Östersund och det är även här Boliden och Jokkmokk har du till exempel, Kiruna och så. Så det är, och mest var ju i södra Sverige, västkusten och så vidare. Men ja, jag tycker det är en intressant litet sidospår i detta när vi mer pratar om livsmedel och sånt.
Så det är liksom även lyxvaror i det här fallet att liksom våga sig på att transportera blommor så pass långt ut. Men det är ju affärer, business.
Men för att sy ihop det här med godstrafik, Robert, har du lite statistik och sånt?
Då kan man konstatera att det är ju vissa varor som är livsnödvändiga för samhället och för oss, för folkhushållningen, som ökar alldeles exceptionellt. Det är till exempel fodermedel och gödselmedel för jordbruken ökar väldigt brant uppåt i samband med andra världskrigets början, och så fortsätter det med en ganska hög ökning hela kriget, även åren efter. Det är också naturligtvis, som jag har varit inne på det lite grann, de här bränsleved, träkol ökar enormt mycket och det nästan tvärdyker i slutet på kriget. Då liksom behöver man inte träkolen på samma sätt. Ett annat är ju bränsleved rent allmänt. Det är samma effekt där. Det ökar enormt under andra världskriget och störtdyker sen när kriget är slut. Och livsmedel går upp till en ganska hög nivå och behåller det. Men det är inte allting som ökar, utan trävaruindustrin har problem. De minskar ganska radikalt, för de har ju en del exporter. Och malmtrafiken förekommer, men där är det problem alltså.
Ja, för att Malmbanan här, vi har ju dels en ockupation av Norge 1940. Det krigas ju rätt ordentligt i Narvik. Så att dels går ju flödena ner mot Luleå och lastas där istället för Trondheim.
Han kör de Östersjön då, Botteviken och
ja, det, man ser att det går en del trafik ner dit. Det styrs om flödena, kan man säga, malmflödena. Och sen är det ju stoppat ibland på heltid mot Narvik helt enkelt.
Så att... Är inte det så att vi, i slutet, sista 44-45 där, så förekommer nästan ingen export?
Nej, det är ganska lite malmtrafik faktiskt. Ja. Då är det så att vi ska prata lite om persontrafikens genomförande också. Och persontrafiken har ju lite utmaningar, kan man säga, också. En utmaning är ju såklart att militären gör ju anspråk på transporter av, ja, för militära ändamål. Vilket man kan se i papperna att de första åren i kriget ungefär 30% av persontrafiken är för militären. Det är ganska mycket.
Och då har man dragit in...
Då har man gjort så att man, för att klara detta och lite andra grejer, det finns ju andra utmaningar också, att du ska genomföra militärtrafik. Du behöver de lok till godståg, så man behöver ha liksom de bra eloken som är starka till godset. Persontrafiken får sämre elok, kan man säga. Du har en ökning av resandetrafiken, civilt resande, på grund av att det är bränsleransonering, gummiransonering. Det påverkar privatbilism, bussar, vilket gör att då får ju järnvägstrafiken den trafiken också. Så allt som allt så ökar ju trafiken lavinartat på persontrafiken. Och dessutom så är det ju så att ska man då köpa persontrafik här, så behöver du ha fordon som sagt och vagnar. Det är ju samma som för godsvagnar, räcker personvagnarna. Och man ser en statistik här från första krigsåret här då. Så man ser då den militära transporterna, då står det i ett PM här den 1 juli 1940, så har man då för fasta militärtransporter, ej extra, måste erhållas reserverade ett antal bogievagnar, tvåaxlade vagnar, omkring 17 000 sittplatser. Och det är alltså motsvarande 53 extra 1000 tågsätt. Jag kan nämna att SJ idag, om jag har förstått rätt, har 33 tågsätt man använder i trafik. Det som är, ja, och nu är en hel del på ombyggnad dessutom, så man kan förstå hur mycket det är då på det sättet.
Var det 17 000
sittplatser per dag?
Per dag?
Ja, i fasta militärtransporter då, va? Sen har vi också en brist på personvagnar. I Stockholm kunde det uppgå då, hette det, till ett 80-tal vagnar. Det är motsvarande 15 pendeltåg i SL X60-tåg då, som saknas per dag bara i Stockholm. Så här blir ju så att det man gör är ju att man måste ju ställa in en hel del rälsbusståg och motorvagnståg, för det saknas bränsle, innan man löser det här med gengas. Så då måste man ställa in dem eller ersätta med loktåg, lokdragna tåg. Men loken behövs ju också, som sagt, till andra godståg. Sen har du också det här att det man gör är att man glesar ut tåglägenheterna. Man kör inte lika många tåg varje dag, men det är ju fortfarande tryck på dem, så de är nog ganska fulla tågviktsmässigt. Att de är ganska tunga, ska hanteras och grejer, så att du får ju färre tåg, men de är otroligt belastade.
Vet du om det finns så att man har ökat längden på tåget med några fler vagnar för att ta emot allt? Eller är det samma antal? Vi säger att det är ett lok och fem vagnar i ett tågsätt. Ja, så hänger du på en extra för att få klart trafiken.
Jag tror man hänger på extra, men det är också brist på vagnar på grund av. Ja, det är också vagnsbrist också.
Så ungefär att, som på godssidan där. Som vi
man kan nog säga att det var ganska bra beläggning på de platser som fanns. Ja. Sen ska jag bläddra lite med mina papper. Det finns en rapport här som sagt från 1940 om det här med kollin och cyklar. För det är så att idag när vi kör resantåg så går folk på, folk går av och så har man 2 minuters uppehåll. Det är vad SJ och snälltåget och andra har hanterat. På den här tiden fanns det också cyklar och det fanns kollin i reskorts. Du poleterar din väska på en station, den får en lapp, den skickas i reskortsvagnen med samma tåg eller ett annat tåg dit det ska. Eller du skickar något via reskorts då. Och då kan man se här 1940 i Stockholm att det var ganska bra tryck på det här. Jag bläddrar lite grann här och då står det lite om cyklar. Att under 3 månader så expedierar man 170 000 cyklar på sommaren 1940 i Stockholm. Mm. Det är alltså 1888 cyklar per dag om man bara slår det rakt av.
Ja. Men det finns ju en väldigt känd bild ifrån Stockholm central. Det är jättemycket cyklar så man kan ju förstå att det är
vilket... Ja, man hade ju ingen plats att göra av dem så att man använde en plattform mellan 2 spår bara som cykelförvaring. Mm. Och då hade man ju tagit en plattform och 2 spår i anspråk bara för att förvara alla cyklar som var på väg någonstans. Sen ska det här ut i olika godsfinkor transporteras, hamna på rätt ställe. Vi kan titta på reskortskollin. Här har man också noterat då att det var ju gott om reskorts. Den 21 juni 1940 poleterade man 6740 reskortskollin från Stockholm central. Mm. Som folk ska hantera, lappa, bära ut till rätt tåg. Och det här ska hanteras av och på massa små stationer. Så bara där har vi en jättelogistik som också kan orsaka förseningar såklart. Då. Mm. Mm. Det är inte bara resenärerna, man vill ha med grejerna också. Och det fick man ju på den tiden.
Det är intressant med de här siffrorna. När man hör dem då förstår man de här anslagen som jag har sett där resenärer uppmanas att resa vissa dagar och vissa klockslag om man vill undvika
trängsel. Trängd och klämd, välj annan dag.
Ja, exakt. Det var precis det jag tänkte på också. Precis. Ja. Och att man då ska undvika dagar där det är mycket resenärer.
Ja.
Man försöker planera sin resdag till en annan dag.
Sen var det så att vi nämnde förut militärtidtabell. Det kan man ju lägga på. Det fanns ju särskilda tidtabeller. Gjorde att vill man köra militärtidtabell så tar man ett beslut. Och då finns det färdiggjorda tidtabeller som faktiskt, jag vet, låg i kassaskåp. För de var ju hemliga.
Ja, de var hemliga. Ja.
Då tog ju någon trafikchef fram de här eller någonstans och tog fram, nu gäller detta. Och det här kommer ju att gälla då uppe... Man körde det här från 8 december till 18 januari uppe i Norrland, norr om Långsele var väl det. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att de militära transporterna får ett slags företräde och prio och det civila får ju stå tillbaka. Och man kan se under den här perioden att restiden då, vi säger från Stockholm till Riksgränsen, normalt var den då 28 timmar, men det blev då istället 34. Mm. Så den civila, de fick ju istället stå och vänta så att militär prioriterade. Så det var ju inte så bra för det civila, men det var säkert nödvändigt för det militära skäl. Så man undvek ju gärna, läser man också, att lägga militärtidtabell, för det ställde till ganska mycket. Inte för järnvägen också.
Vet vi om man hade förståelse för att, jag menar, om nu 28 till 34 är ju hela 6 timmar, men man kanske förstod att det är ju, köpte man det? Eller?
Ja, jag vet, alltså det man säger är att man ser ju också att folk var ju vansinniga på alla förseningar. Det var ju en jättejobbig grej. Att,
då som nu?
Ja, och man hade svårt att förstå. Det står till och med någonstans i en sammanfattning att man tror att järnvägsstyrelsen gör det här med lite godtycke. Men man förstår ju inte hur mycket man har att hantera och tycker det är jobbigt från järnvägsstyrelsen att man anses göra detta för en god tycke då. Så att det var nog mycket bråk om detta, men inte så mycket kanske annat man kunde göra.
Jag funderar, alla dessa mer människor, mer gods, och med hur många anställda var det egentligen som hanterade detta? Ökade antalet anställda också, eller hur, inom järnvägen?
Ja, det är ju en intressant fråga. Om vi till exempel tittar när vi går in i kriget 1939, då hade SJ enbart SJ, vi pratar hela tiden om SJ här i huvudsak, annars så nämner vi annat. Då hade SJ 30 000 anställda. När kriget tog slut 1945, då hade man, och då ska vi komma ihåg att då hade vi det här vi pratade om i början, det var förstatligandet, vi enskilda järnvägar kom in, det ökade på godset i procent och inkomst naturligtvis, men det ökade också på antalet anställda. Så 1945 var man 52 000 anställda. Man hade då 10 000 extra anställda utöver det här. Så 1948 hade man som mest någonsin på SJ och järnvägen 71 000 anställda. Och det här ökar man då från 30 till 71 på totalen. Det är liksom extremt mycket personal. Och det är klart att det behövs ju som du berättar här, Henrik, att man behöver ha personal. Ska du ha ut 7 000 cyklar, det är klart att du måste...
Och det intressanta här med personal, för det står i flera rapporter här om att man har ju problem med ny personal. Det står bland annat att man har haft stora förseningar för att bland annat personalen har icke haft erforderlig vana, säkerhet och precision, står det på ett ställe. Vi bläddrar till nästa. Och där står det skrivet här då att det var svårt att lasta vedvagnar rätt. Och det tog underligt nog lång tid att lära stations- och lastningspersonal sådan lastning att veden höll sig kvar på vagnen. Och följden blev då, om man travade veden fel, att man på rangerstationerna dagligen fick den ena vedlasten efter den andra nedrasad i spåren. Nämen. Och man kan bara tänka då att du tappar en vedlast mitt på bangården. Innan du har fått upp den igen och handlastat detta, då har det gått en timme eller två och ganska mycket folk. På grund av personalens ovana att lasta.
Då förstår jag den här lilla broschyren som också finns i reklamavdelningens arkiv. Där man gav ut en broschyr exakt hur man skulle lasta på rätt sätt ved vagnar. Det var ju på öppna vagnar då, bovagnar.
Sen skriver man också att personalen måste vid en så våldsam trafikökning som denna ökas betydligt. Detta har som framgår personalkurvorna också skett. Denna ökning är emellertid medfört en utspädning med okvalificerad personal vars osäkerhet och ovana vållat många tågförseningar och oregelhetsmässigheter i arbetet. Så man ser ju att det är ett problem med man har inte kompetensen riktigt att göra det heller. Men sen är det kul också att höra att vi kanske i vår moderna värld är vana att det ringer i telefonen. Vi får sms, vi får messenger, det är snabbt. Det är många ingångar. Och på den här tiden var det väl mycket lugnare, man fick väl brev, tänker någon. Men då kan man också läsa här på trafikexpeditionerna. Så var då ett gott telefonväsende ovärderligt. Och man hade hög standard på telefonanläggningarna. Men det står också så här, att de ideligen plingande telefonerna vore i vintras verkliga plågoris. Om man ser förhållandet från en enskild tjänstemans synpunkt. I sektionsexpeditioner och större stationers tåg- och stinsexpeditioner rådde dygnet runt ett obeskrivligt högljutt telefonerande och samrådande rum.
Ja, just det.
Och det är rätt häftigt. Man tror att det inte fanns då, men det gjorde det. Och man hade ju inget datorstöd. Man fick ju ringa. Var det brott så fick man ju ringa och tala om något. Så att det är rätt... Det känns igen.
Ja, och så allt det där, nu bläddrar ytterligare här, så kan vi ju säga det att den här personalen behövs ju också. Det är tack vare att det var så mycket personal. Det ska ju göras rapporter, det ska göras statistik och det ska liksom, kunden ska tillgodoses. Du ska skriva fraktsedlar och du ska skriva biljetter och politera cyklar. Väldigt apparat.
Nu när vi har pratat både gods- och persontrafik så är det dags att sammanfatta lite grann. Och det som var ett stort problem på järnvägen under krigsåren var ju förseningarna. Det blev mycket tågförseningar på grund av den ansträngningen. Så att förseningar är ju inget nytt.
Och det gäller ju då både för resenärerna och för godset.
Jajamän, jajamän. Och generaldirektör Dahlbeck har ett föredrag här 1940 där han sammanfattar det första krigsåret. Där han då berättar så här, och jag läser ur den här rapporten, att jag återkommer nu till de beklagliga tågförseningarna. Var har dessa haft sin orsak? Efter vad jag redan sagt tog det herrarna insett vad som i stort sett var anledningen. Jag vill i alla fall repetera de huvudsakliga orsakerna och dessa har varit 1. Den ökade resandetrafiken bestående dels av ökad civiltrafik, dels av de ovannämnda transporterna av militär, permittenter, krigsfrivilliga, flyktingar, civilarbetare till och från Finland, evakueringsresor, semesterresor för arbetare, även som av den landsvägarnas övertagna trafik. 2. Nödvändigheten att med ett genom tågindragningar minskat antal tåg ombesörja den ökade trafiken, vilket förorsakat överbelastning av kvarvarande tåg. 3. Stor resgodstrafik, i synnerhet cykeltransporter. 4. Brist på lokomotiv. 5. Brist på personvagnar. 6. Brist på dubbelspår. 7. Anslutande tågsförsening. 8. Större svårighet i tågrörelsen genom starkt ökat antal godståg och militärtåg. Och 9. Den onormala vintern och även andra orsaker. Och det tycker jag var en ganska bra sammanfattning av vad vi har läst i dokumenten här, vad som var problemen.
Och då är det här första året, det finns ju alla anledning att tänka sig att det är ingen skillnad för de kommande åren.
Vi har också dragit in lite pengar, för det var ju så att det här var inget staten bjöd på eller statens järnvägar. Nej, utan det är ju intäkter också.
Om man tittar då i den officiella statistiken som finns, så har jag tittat på hur mycket pengar har man ändå levererat in, och då ska vi komma ihåg det. Och jag tror att Arne Sjöberg som var en känd SE-ekonom på 50-talet, han kommenterade det att trots under ansträngd tid som andra världskriget var, så har man levererat in till statskassan efter att man ett satt till förnyelsefonden för ny materiel, man har betalat avkastningen, man har betalat räntor och så vidare. Så från 38 till 1945 så har jag fått fram den otroliga summan av 762 miljoner har statens järnvägar under den tiden levererat in till statskassan. 30-talets början gick man med lite minus, men sen säger ungefär 35 framåt till in på 40-talets slut så har man faktiskt gått med plus hela tiden, trots det vi har nu pratat om, ansträngningar och så vidare.
Just det.
Så pengarna flöt in.
Och vad blir det då, tror vi, i dagens penningvärde ungefär?
Ja, ungefär 18 miljarder har jag. Ja.
Så det var alltså en bra affär för SJ att köra tåg i krig. Det här var del 1 om andra världskriget och den civila trafiken på järnvägarna. I del 2 kommer vi att prata om utmaningarna med ångloksdrift samt hur kuritrafik, att skicka hemligheter med tåg, gick till. Vi vill tacka Robert Herpaj och Kristina Engström från Järnvägsmuseet samt Peter Essen från Videa som hjälper oss med teknik och redigering. Vill man veta mer så kan man läsa boken När kriget och tåget av Jan Bergsten som tittar på SVTs tv-satsning om Sverige och kriget.
Podden ges ut av Järnvägsmuseet i Gävle som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer. Avsnittet spelades in och sändes 2025.